Du är Israels lärare och vet inte det. Amen, amen, säger jag dig. Det vi vet talar vi, och det vi har sett vittnar vi om. Och vårt vittnesbörd tar ni inte emot. Om ni inte tror när jag talar till er om det som hör jorden till, hur ska ni då kunna tro vad jag talar till er om det som hör himlen till? Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Vi ska börja där i vers 11, slutet på vers 11, när Jesus säger att vårt vittnesbörd tar ni inte emot. Och vad Jesus säger här är ju, vilket är vittnesbördet då? Ja, det är det som han sedan lägger fram för Nikodemus, där han talar om den som har kommit ner från himlen, människosonen, om Jesus egen identitet. Och om att han blir upphöjd, liksom Moses upphöjde ormen i öknen. Och att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Ni kanske kommer ihåg berättelsen om ormen som blev upphöjd i öknen. När Guds vrede gick ut över Israels folk. Och de blev angripna av ormar. Och Mose får i uppdrag att göra en kopparorm och sätta på en stång. Och lyfta upp högt så att alla kan se den. Och då står det att var och en då som riktar blicken på denna blir inte skadad utav ormarna. Och det är en förebild av när Kristus blir upplyft på korset för hela världen att se, att rikta sin blick mot, och att genom tron på den korsfäste Kristus ha evigt liv. Men Jesus säger att detta vittnesbördet tar ni inte emot. Människan har i sitt naturliga tillstånd inte förmågan att ta emot detta vittnesbördet. Därför att människan är andligt död. Och vad Jesus säger är att den heliga ande, han upplyser människan. Han öppnar blinda ögon och förmår syndare att se att evangeliet är Guds sanning och att Jesus är Guds son. Det är en helig ande som gör detta möjligt för syndiga, blinda och döda människor. Och när en människa på så sätt kommer till insikt om sin eget tillstånd och får en tro på Herren Jesus Kristus, den upplyfte, så blir hon född på nytt. Och detta säger ju Jesus, att detta är vad anden gör. Anden föder en människa på nytt. Det som är fött av ande är ande. Hon är född av Gud. Så att en människa kan inte bli en kristen utan andens ingrepp. Och omvänt kan man säga att, för det, som Paulus säger i Romarbrevet också, att en människa som därför inte har anden är inte heller en kristen. Ska jag bara läsa det från Romarbrevets 8:e kapitel. Han säger att nu ska jag se, hamnar jag i fel bok. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Han hör inte Kristus till. Och omvänt, att en kristen har den heliga ande. Och Jesus utlovar att han ska alltid vara hos er. Och detta att den heliga ande är hos den kristne, eller i den kristne, i den troende, det påminner Paulus de troende om i Korint, där han säger att vet ni inte att att er kropp är ett tempel åt den helige ande. Han återkommer till den här bilden vid två tillfällen i första Korinthierbrevet. I tredje kapitlet så talar han om mer om församlingen som ett tempel åt den helige ande. Och i det sjätte kapitlet så pratar han om att vår kropp är ett tempel åt den helige ande. Och templet, som ni vet, det var ju i det gamla förbundet. Det var ju där Gud var närvarande, där Gud bor. Och för Jesus så var detta så starkt med templet som Guds platsen för Guds närvaro och platsen för Guds tillbedjan. Att vi läser i, till exempel i Johannes andra kapitel, strax innan det här samtalet med Nikodemus, att vid ett av tillfällena när Jesus kom till Jerusalem och han går in i templet, att han blir så upprörd över kommersen och att han välter ut borden där man sitter och växlar pengar. Han driver ut oxar och får och han gör sig något slags piska för att driva ut människor som ägnar sig åt kommers där. Och då står det att lärjungarna efteråt kommer att tänka på ett bibelställe där just där det står om nitälskan för Herrens hus. Jesus hade en så stark nitälskan för platsen för Guds närvaro att han gjorde detta. Och nu är det vi som är platsen för Guds närvaro. Guds församling och varje enskild troende. Och Gud, han har samma nitälskan idag för platsen där Gud bor. Där som Gud har bundit sitt namn till. Sin församling och sina barn. Och Guds tempel idag, det är ju, jag tycker det är så underbart detta, att det står att det är byggt utav levande stenar. Idag är Guds tempel inte en byggnad. Det är inte byggnader av alltså sten som är de heliga platserna idag. Utan Guds närvaro och Guds tempel är byggt av levande stenar av troende människor. Det står också i de här sammanhangen här att anden förblir i er. Han är hos er för alltid. Han ska vara i er. Och vad är då konsekvensen av detta? Att den heliga andes närvaro, inneboende, förblivande i de troende. Vad är konsekvensen av detta? Ja, vi ska gå till ett bibelställe, ett bibelsammanhang där det står om att man får sin livsinriktning, det står inte ordagrant så, men innebörden är att man får sin livsinriktning bestämd av den heliga ande. Jag ska läsa det från Romarbrevets 8:e kapitel med början på vers 5. De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Ni lever efter anden. Ni får er livsinriktning bestämd av den helige ande. Jag ska försöka utveckla detta lite grann. Och det finns två uppmaningar som ges till de troende i Paulus brev. Den ena finner vi i Galaterbrevets 5:e kapitel där Paulus uppmanar de troende. Han säger vandra i anden. Alltså ta vara på detta att, som vi läste, att leva efter anden. Och det andra stället är i Efesierbrevets 5:e kapitel där uppmaningen lyder, låt er uppfyllas av den helige ande. Och jag tänkte vi skulle stanna nu vid detta sista stället här. Låt er uppfyllas av den helige ande. Jag ska läsa det i sin helhet och ni får gärna gå med dit till Efesierbrevets 5:e kapitel. Jag börjar på vers 15. Efesierbrevet 5, vers 15. Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, till dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv av laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Ja, vad betyder det att uppfyllas av anden? Och för det andra, hur kan vi bli uppfyllda? Ja, det här ordet att bli uppfylld av den helige ande eller fylld av den helige ande. Jag tror att det kan för en del av oss ge upphov till lite förvirring. Därför att det används på lite olika sätt i Nya testamentet. Och om vi tar några exempel ifrån apostlagärningarna. Så står det ju där om vid olika tillfällen att människor blev fyllda av den heliga ande. I vissa speciellt givna situationer. Vi har till exempel när Johannes och Petrus blev arresterade av myndigheterna. Vi läser dem i Apostlagärningarna 4. Och de ställs till svars. Och de ställs till svars och ställs inför den här väldigt kanske skrämmande och imponerande samlingen med de styrande i Jerusalem. Och de säger då, de har ju alltså gjort ett helat en man och ställt sig och predikat i templet. Och de frågar då Petrus och Johannes, genom vilken kraft eller vilket namn har ni gjort detta? Då står det att då uppfylldes Petrus av den heliga ande och svarade dem. Och Petrus, han hade ju blivit fylld av den heliga ande på pingstdagen. Han hade blivit döpt med helig ande. Men nu i denna speciella kritiska situation så står det att han blev uppfylld av helig ande. Han får en särskild kraft och en särskild utrustning för detta tillfälle. Vi hittar liknande exempel, det står senare när man förenas med församlingen att man ber tillsammans om frimodighet trots de hot man hade fått ta emot då ifrån de styrande. Och då står det att då uppfylldes de, hela församlingen och platsen där de var av helig ande och marken skakar. Vi har liknande exempel också i en av Paulus första missionsresor när han kommer till Cypern. Och han får en audiens med guvernören, där tror jag det, en romare. Och hos sig har den här mannen en slags trollkar, en magiker. Som försöker att avleda den här guvernörens intressen från det som Paulus har att predika. Och där står det också igen att då uppfylldes Paulus av helig ande. Och han är väldigt medveten om det, precis som att Petrus och Johannes säkert var medvetna om detta som hade hänt med dem, att de fylldes av helig ande. Och Paulus där på Cypern, han får en auktoritet. Han spänner ögonen i den här magikern. Och han får också makten att säga detta, att du ska bli blind för en tid. Och det händer. Något speciellt utrustning och kraft och auktoritet. Paulus blir fylld av helig ande just vid detta särskilda tillfälle. Det här är alltså Man kan säga att det här syftar på händelser och specifika erfarenheter i dessa människors liv. Man kan väl säga att det är någonting som kommer och som går. Och de kan bli fyllda på nytt på det här viset vid ett senare tillfälle. Vid en speciell, kanske kritisk situation eller en utmaning eller något. Man är väldigt medvetna om att detta har skett. Det är ingenting som passerar obemärkt för i de här situationerna som beskrivs. Och det här är ingenting som vi bara förekommer i Nya Testamentet, i apostlärningarna, utan det finns omvittnat i mycket många exempel i kyrkohistorierna, historien. Och säkert kanske det är några av er som sitter här eller lyssnar på detta som också har den här slags erfarenhet. Men har ordet då samma betydelse, om vi nu återgår till Efesierbrevets femte kapitel, där Paulus uppmanar läsarna att låt er uppfyllas av helig ande? Har det samma betydelse där? Och jag vill påstå att det här skiljer sig i flera avseenden. Därför att tidigare, som sagt, pratade vi om en händelse, en speciell erfarenhet. Här handlar det om någonting pågående, något som inte kommer och går. Här är det någonting som pågår. Och egentligen så står det så här att inte att ni ska låta er, det står att ni ska vara, att uppmaningen är att vara full av helig ande faktiskt, inte att bli uppfylld, utan uppmaningen är att vara full av helig ande. Det grekiska ordet är pleres, och jag skulle tro att det är samma ordstam som engelskan har sitt ord plenty ifrån. Och enligt ett grekiskt lexikon så kan det här ordet också översättas med att vara helt upptagen av, att stå under totalt inflytande av, vara påverkad av eller att vara överflödande i. Att vara full av. Vi läser om till exempel om Stefanus. Att han var full av den heliga ande. Det står, första översättningen står det fylld. Men ordagrant står det där samma ord. Han var full av helig ande. Och det här var inte en händelse. Utan att Stefanus var ju en av de första diakonerna. Och apostlarna sa, välj ut män som är fulla av helig ande. Och sen gör de det då, och så kommer det en lista på 6 personer som han har utvalt. Och då står Stefanus nämnd först av dem. Och det är lite intressant, för att det är det enda som det står om, lite grann efteråt som en kommentar, en man full av tro och helig ande. Så man kan ju undra om han var den enda de hittade som var full av helig ande eller inte. Men det står ju speciellt kommenterat om honom. Och längre fram så hittar vi också om Barnabas. Att står att han var en man full av helig ande. Så att det här är, när man säger detta att här var en man full av helig ande, så är det en karaktäristik av personen. Man beskriver inte liksom någonting som hände just då med den personen, utan det är en karaktäristik av personens tillstånd. Han är full av helig ande. Och i Efesierbrevet 5:18 där så är det också, man kan också se verbformen. Det är inte ett imperfekt att bli fylld som någonting som har liksom en gång hänt, utan verbformen indikerar någonting pågående. Kontinuerligt att vara full av helig ande. Ja, vad innebär det då i praktiken att vara full av helig ande? Och först så vill jag att vi betänker detta att den helige ande är en person. Det är inte en vätska som man är full av. Det är inte en opersonlig kraft, det är inte en princip, det är inte någon elektricitet. Det är en person, den tredje personen i gudomen, som bär hela gudomens fullhet och gudomens egenskaper. Jesus säger, jag ska sända er en annan hjälpare, en som mig. Det enda vi förstår det är att det tycks finnas någon slags underordnande förhållanden inom gudomen. Där sonen underordnar sig fadern och den helige ande underordnar sig fadern och sonen. Så att vad det innebär i praktiken det är att vara under inflytande av en person. Att vara full av helig ande är att stå under starkt inflytande av en person. Vi kan ju säga ibland att om när någon blir förälskad i någon och så träffar man på den här personen som är kanske nyförälskad och så säger man att ja, han är helt full utav henne. Alltså, han bara pratar om henne hela tiden. Han är, som vi säger, nästan obsessiv när det gäller den här personen. Han är helt full av henne, eller hon är helt full av honom. Det är som ett kontrollerande inflytande i hela tillvaron och tankesystemet och vad man pratar om och så. Och vi har ju också den här parallellen i sammanhanget där i Efesierbrevet 5 där Paulus varnar för alkoholens inflytande. Och det kanske ger oss också en liten bild att vi säger ju ibland om en person att ja, men han betedde sig på det viset att han handlade så därför att han stod under alkoholens inflytande. Och vad Paulus säger det är att vi ska inte vara fulla av alkohol utan istället fulla av anden. Att stå under andens inflytande. Så om detta är vad det betyder att vara full av helig ande. Hur kan det då bli möjligt? Hur kan vi vara fulla av helig ande? Först vill jag att vi ska notera att detta faktiskt är en uppmaning, en befallning. Det är med andra ord någonting som vi själva har möjlighet att påverka. Det är, så att säga, ligger ju i detta att man ger en uppmaning, en befallning. Och det är alltså ingenting som sker med en helt passivt. Återigen det här vi läste i apostlagärningarna, då de här exemplen där människor blev fyllda av den helige ande. Det var ingenting som man kontrollerade. Det var av nåd så agerade då Gud på detta suveräna sätt. Att han fyllde människor med helig ande i speciella situationer. Och det var inget de kontrollerade eller egentligen kunde påverka själva. Men här ges vi en uppmaning, en befallning. Och med andra ord någonting som vi har en möjlighet att påverka själva. Så vad kan vi då göra? På vilket sätt kan vi då påverka detta? Jag ska ge några stycken punkter. Jag ska börja negativt, vad vi inte ska göra. Hämtat ifrån Bibelns undervisning. Vi ska inte bedröva anden. Det står i Efesierbrevets 4:e kapitel här, några verser innan. Bedröva inte den helige ande som ni har fått. Köttet söker det som är emot anden. Vi läste det från Romarbrevet. Vi finner det också i Galaterbrevets 5:e kapitel. Och i Galaterbrevets 5:e kapitel så följer en lång lista i verserna 19-21 på vad som är köttets gärningar. Det som bedrövar den heliga ande. Och vi bedrövar den heliga ande så står vi inte under hans inflytande. Men kom ihåg än en gång att det handlar inte om en princip, det handlar om en person. Och bilden av den heliga ande är ju en duva. En symbol som säger oss någonting om att den heliga ande är känslig, är mild. Bedröva inte den heliga ande. Det andra är att det står också att släck inte anden. Första Thessalonikerbrevet 5:19. Och i det sammanhanget så kan man säga att det handlade mer om i församlingslivet. Det handlar om brukandet av profetians gåva. Att inte utan att man ska pröva profetierna, men att inte förkasta de som är yttringar från den helige ande. Släck inte anden. Släck inte yttringarna utav den helige ande. Men också i våra egna liv så får vi maningar ifrån den helige ande. Vi sjöng ju detta här i psalmversen. Jag tyckte det var väldigt fint. Anden ser vi inte, men vi hör hans röst tala i vårt hjärta ord av ljus och tröst. Anden som Jesus kallar för hjälparen och tröstaren. Och vi kan välja där också, tror jag. Alltså ibland så kanske vi får en maning, eller vi tror att vi har en maning från den helige ande. Och vi säger, nej, inte just nu. Jag måste göra det här först. Jag är upptagen nu. Att släcka den anden, att istället för att vara kontrollerad av anden. Det tredje att inte göra, det är ju detta vi hade i texten här direkt. Det är ju alkoholen. Vi kan inte vara kontrollerade utav den helige ande om vi är kontrollerade av alkohol. Klart och tydligt. Om vi vänder går från de här negativa uppmaningarna till det mer positiva då. Vad kan vi göra för att vara fulla av helig ande? Ja, vi måste inse detta att han bor i oss. Han bor i varje kristen, som vi har Bibelns klara ord på. Men tydligen är det någonting som vi ibland glömmer bort. Och det är därför som Paulus gav den här uppmaningen till korinterna. Vet ni inte att ni är tempel åt den helige ande? Vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande? Vi glömmer gärna detta, att vi har en gäst som bor hos oss. Och hur behandlar vi våran gäst? Ja, hur gör vi till exempel om vi bjuder hem vänner eller bekanta till oss? Överger vi dem så snart de kommit in i hallen och går och sätter oss vid datorn? Jag tror inte vi kan tänka oss gärna att göra det. Utan att vi kanske ofta ordnar en måltid. Och vi sätter oss och umgås. Och vi riktar vår uppmärksamhet på våra gäster. Och vi vill inte gärna försumma dem. Tillsammans med den helige ande, att vi umgås med honom som är vår gäst som bor hos oss. Och i en välsignelse kan vi säga, som är riktad till korinterna i slutet på andra korinterbrevet, så önskar Paulus då att andens gemenskap vare med er. Så låt oss ta vara på gemenskapen, att tala med den helige ande och att anlita den helige ande. Precis som lärjungarna anlitade Jesus när de hade frågor, så säger han, jag ska sända er en annan hjälpare. Anlita den helige ande och lyd hans maningar. Anden manar oss ibland att kanske att be över något. Du får ett böneämne, en person eller något annat på ditt hjärta. Skjut inte upp det. Ta tid så fort du kan att följa den maningen. Dra dig undan. Anden kanske manar dig i något sammanhang att säga något. Var frimodig. Eller att ta kontakt med en person. Gör det så snart du kan. Det var det första, att inse att den helige ande bor i dig. Och det andra var att umgås med honom. Jag fortsätter lite på det, att detta med andens maningar, det är ju så här att som jag sa, att anden är en duva, eller ges av bilden av en duva. Och jag tror att ju mer vi lyssnar och ju mer vi lyder, åtlyder, desto mer talar den helige ande. Och omvänt, att ju mer vi försummar, ju mer vi negligerar, desto mindre kanske vi hör. En gång när jag var en ung underläkare och hade precis börjat på en klinik, så hade jag ett samtal med klinikchefen, och han sa ungefär så här, att ja, du ska inte ta åt dig om vi och de andra då och då påpekar ett och annat för dig. Men om vi slutar göra det, då ska du vara bekymrad. Det var ganska bra sagt. Men kanske det är så här också, att om vi inte lyssnar och tar till oss vad den helige ande säger, så kanske vi också hör mindre. Det tredje förstås, det är att för att umgås med den helige ande och ge honom uppmärksamhet, att vi behöver framför allt lyssna på vad han talar till oss genom ordet som han själv har inspirerat och skrivit. Jag läser från andra Petrusbrevets första kapitel, vers 20-21. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Så den skriften är framförallt den helige andes tilltal. Vi behöver umgås flitigt med det, med hans ord. Vi umgås med den helige ande. Och då kommer vi också finna detta, att den helige ande påminner oss om vad som är skrivet. I situationer när vi som bäst behöver det. Kanske i anfäktelse av tvivel. Kanske i prövningar, i sorg, i lidanden. Olika slags utmaningar. Det är den helige andes verktyg. Ordet och anden går väldigt mycket ihop. Och sen detta, att jag tror jag vågar säga att den helige ande gläder sig i dig när du tar någonting ur ordet och omsätter det i handling. Ja, vara full av den helige ande, att underordna sig anden och vara kontrollerad av anden. Och då har vi också detta fantastiska löfte, som dels ifrån andra Korinthierbrevet 3 som Kristina läste här förut, att där Herrens ande verkar, där förvandlas vi från härlighet till härlighet. När vi är fulla av anden och kontrollerade. Och sen har vi också fantastiska, underbara i Galaterbrevet 5, där det talas om andens frukt. Och frukt är ju inte något som plötsligt bara kommer så här på en gång, plötsligt. Utan det är ju någonting som växer fram och som mognar. Och ju mer vi står under den helige andes inflytande och lever liv där vi är fulla av anden, ju mer kommer också då andens frukt att mogna i våra liv. Och det står att det första som nämns bland andens frukter är det förnämsta, och det är kärlek. Våra liv allt mer och mer präglas av kärlek. En kärlek som är andens frukt. Och det andra som nämns är glädje. Andens frukt i våra liv är glädje. Och det tredje är frid. Sedan nämns också tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Detta andens frukter hos en människa som Stefanus är full av helig ande. låter sig kontrolleras av anden. Så jag avslutar med den här hälsningen från Paulus som jag nämnde tidigare. Den helige andes gemenskap vare med er. Jesu namn. Ska vi be? Vi tackar dig, Fader. Vi tackar dig, Herren Jesus Kristus, för den helige ande som du har sänt in i din församling. Tack, helige ande, att du verkar bland oss och i oss. Tack för att du hedrar ditt ord och att du har kommit för att vittna om Jesus, så att när vi vittnar så vittnar också du i människors liv och upplyser, föder på nytt. Tack för att du bor i oss och att du vill att vi ska vara fulla av dig. Att du får ta över allt mer i alla hörn och skrymslen i vår varelse. Att du får leda, att du vill leda och mana oss. Att du vill bära fram din frukt i våra liv. Och göra oss allt mer lika vår Herre Jesus. Att vi får förvandlas från härlighet till härlighet, så som när du verkar. Vi tackar dig för allt detta och vi vill ära dig ibland oss i vår församling. Vi vill tacka dig att du är ibland oss. I Jesu namn. Amen.